Podplay.
Pratar du lite bara så får vi kolla så lite
nivåer. Då pratar jag ungefär så här, tror jag.
Ja, men det blir jättebra. Så, nu ska vi se. Och så ska jag ha mina papper, och så ska jag ha mitt kaffe, och så ska jag säga god morgon, och så ska jag... Ja, du vet allt som man gör. Är du beredd på det?
Jag är så beredd som jag kan bli nu.
Ja, men vad bra.
Då kör vi nu.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Ebba Busch, Kristdemokraterna. Välkommen till Halv tre.
Ja, men tack snälla.
Ja, nu är det inte många dagar kvar. Hur går det?
Nej, tack och lov så är det inte så många dagar kvar. Jag tycker att det går bra. Och jag känner att det här... jag har varit starkare och piggare den här valrörelsen än någon annan valrörelse som jag har gjort. Men nu börjar det ändå kännas lite grann, ska jag vara ärlig, att det var ett tag sedan man hade en sammanhållen helg.
Ja. Var är falukorven?
Ja, falukorven, den har jag gömt för dagen.
Du har väska med dig?
Ja, jag har
det. Där i?
Nej, den gör faktiskt inte det. Det är ju en stadig snacks annars som man kan ha med sig. Men både Magdalena Andersson och jag tycks köra ägg i våra väskor. Mm. Men nej, det kommer bli en ny falukorv. Det är ju rötmånad, så de måste vara pigga och fräscha, de här falukorvarna.
Du, apropå snacks, vilken snackis det har blivit, just falukorven.
Ja, ja. Men det var ju några av de andra herrarna har ju turnerat runt med en massa korvar, va? Och så kände jag att det, sådana där små prinskorvar kan vi inte hålla på med. Så det blev en stadig, klassisk falukorv. Mm. Men jag har ju ett ganska allvarligt budskap bakom falukorven, även om det är lite humor. Politik kan inte bara vara tråkigt.
Du, vilken ism tillhör du?
Nej, men det är ett i, blir det. Kristdemokrati blir det. Så det är ingen socialism, ingen konservatism, ingen liberalism, utan en kristdemokrati. Och det är ju då alltså en politisk ideologi. Det är faktiskt en av de största idépolitiska familjerna i Europa. Många känner ju till Angela Merkel, även om hon inte är förbundskansler längre. Det är alltså vårt systerparti. Det är liksom det idégänget som vi hänger med, kan man säga.
Hur räddar du för klimathotet?
Jag försöker att inte vara så rädd eller ha så mycket ångest för någonting alls, utan verkligen plotta ner. Vad kan man göra? Vad kan jag som privatperson göra, medmänniska göra? Vad kan jag som makthavare, beslutsfattare vara med och påverka? Men det är på riktigt. Det är ett stort hot med klimatförändringarna. Och det är någonting som jag försöker... Ja, men det är en stor fråga som därför också kräver mycket, mycket större svar än vad jag ibland tycker att vi ger det.
Du har ju två småbarn. Hur pratar du med dem om klimatet?
Ja, men det blir ju på något vis, tycker jag, mycket lättare med barn. Därför att då kan det bli så otroligt konkret. Och det är ju som de ju också har fått med sig, det här mantrat, skräp i naturen är inte bra för djuren. Och det är ju på den nivån det är. Vi pratar om vad vi har på tallriken och mamma har jagat det själv eller var det kommer någonstans ifrån. Och vi pratar om hur vi tar hand om varandra och om den natur som vi har. Det tycker jag blir väldigt enkelt och handfast på många sätt.
Har du jagat maten själv?
Mm-hmm, det har jag.
Vad blev det? Vad fällde du?
Nej, men apropå det, så med falukorv. Vi har ju ätit ganska mycket vildsvinsfalukorv faktiskt. Det går alldeles utmärkt att göra falukorv på. Så det har vi ätit en hel del där hemma. Men jag har haft turen med mig i skogen. Så att jag har haft förmånen att fälla alla möjliga olika djur faktiskt.
Vildsvin?
Ja, bland annat.
För de är ju jäkligt snabba.
Ja, otroligt snabba.
Jag reste
runt. Det är inte jättemysiga att komma nära in på. Alltså.
Nej, men kan vara farliga. Jag reste ju runt förra sommaren och gjorde en serie som hette Kopodden, där jag träffade olika lantbrukare runt om i Sverige.
Mm-hmm.
Och de pratar ju mycket om just det här med vildsvinet och hur det förstör grödor och allting. Men att de är så snabba. Men då måste du ha legat där i gryningen och väntat på en dag, eller?
Ja, men det går ju att jaga på många olika sätt. Både drevjakt och man smyger, och skyddsjakt har jag gjort en hel del, och just för att hjälpa bönder, och då är man ju ute i sodden och går, och är ofta då sent på kvällen eller till och med mitt i natten en stjärnklar sommarkväll, och så har jag haft med mig värmekamera, och då kan man ju se, och då inser man att jag står här nu mitt ute på fältet, det är stjärnklart, och så ser man i värmekameran att okej, jag har älgar ute på fältet, jag har massa dovhjort. Och det är fullt med djur. Och sen så hör man ju att det låter och att det är grisar, alltså vildsvin ute. Men de syns ju inte då ovanför sodden. Och det är ju lite läskigt. Det gäller ju att man vet vad man gör och att man litar på sin passgranne.
Alltså jag tror de springer fort också.
Ja, de springer jättefort.
Där pöper en förbi.
Ja, så det gäller ju, och så får man inte skjuta vad som helst. Så det gäller att hålla koll på vad det är för någonting man gör.
Men vad är ditt bästa byte då, som du känner själv?
Men jag har ju fått lära mig så här god jaktetik, som ju faktiskt är att man inte skryter om vad man har skjutit.
Nej, men du, lägg ner.
Jo, det är lite tråkigt, men jag har haft förmånen att hem till mina barn och till andra få lov att ta saker från skogen och sätta på bordet.
Jaha. Så du har inte liksom någon uppstoppat huvud någonstans som står? Eller det brukar man ju ha, någon sån här skjuttaggare eller vad säger de?
Mm, precis. Nej, det har jag faktiskt inte. Men man måste ju bestämma sig om man vill göra en sån sak. Men det har jag inte gjort med något av det vilt jag har skjutit.
Vill du göra det då?
Jag vet inte. En dag kanske man kan få lov att göra en skinnfäll utan någonting, men det har jag heller inte prioriterat att göra, utan det har blivit mat på bordet har det blivit.
Om någon skulle fråga dig, häng med mig ner i Afrika och skjut lite djur, vad skulle du säga?
Hittills har jag tackat nej.
Du har fått frågan?
Mm. Och det har att göra med, jag vet inte, jag känner mig väldigt bekväm med den svenska jakten. Jag vet vad den går ut på, och för mig är det det blir en del, ett naturligt del av kretsloppet. Jag har väldigt stor respekt för personer som av olika anledningar väljer att inte äta kött. Men vill man äta kött och vill göra det på ett så etiskt hållbart och miljövänligt sätt som det går, då tycker jag viltkött är en väldigt bra grej. Och jag har respekt för det sättet som den svenska jakten bedrivs på. Men jag själv är inte intresserad av troféjakt alls faktiskt.
Nej, jag blir så himla ledsen när det ibland dyker upp sådana här bilder på människor som står och liksom stolta bredvid en död elefant eller noshörning eller flodhäst eller vad det nu är. Så det gör ont.
Ja, men och det är inte alls det. Jakten i Sverige går ju ut på att liksom, dels att det är ett naturligt sätt då att få mat på bordet på, men också då som i det här fallet med vildsvinen, att kunna skydda böndernas grödor och det man odlar och det vi behöver i andra led, att hålla liksom rätt bestånd mellan olika djursorter. Och det är ju någonting helt annat än att jaga för troféers skull, och vi behöver ju se till att bevara de djur vi har.
Mm. Ibland slår du mig som, och där är ingen kritik, du får rätta mig om jag är fel. Ibland slår du mig som en vinnartyp, du tycker om att vinna.
Jo, det gör jag, men jag själv går inte runt och tänker på mig själv som att jag är en vinnarskalle. Jag skulle säga att jag är en fighter, och när jag är riktigt övertygad om någonting, då kan jag gå igenom eld och vatten alltså. Och jag har slagit ganska mycket i mitt liv. Så att på det viset så är jag ju ganska stryktålig, och när jag väl har bestämt mig då kan jag vara otroligt uthållig. Men är det saker som jag inte bryr mig om, då finns det ingen prestige, inte alls. Och det är inte så att jag liksom hemma vid sällskapsspel och sådär är helt omöjlig att ha med att göra. Jag är inte den typen av vinnarskalle.
Spelar du någonsin sällskapsspel?
Ganska sällan faktiskt, men det blir ju en del med mina barn, så här, vem där, och alfapet har vi prövat nu och lite sånt där.
Vad sa du nu? Du sa att jag har slagits rätt mycket i livet, sa du så?
Mm.
Slagits med vad?
Men det har varit allt möjligt. Det har ju både varit, som alla människor har väl sina kamper på olika sätt, men det är klart att min uppväxt har präglats ganska mycket av att jag växte upp med en mamma som blev sjukskriven i flera omgångar och sen också var borta i 2,5 år, precis när jag blev tonåring. Jag själv har brakade lite grann i sista året på gymnasiet. Jag var tvungen att gå på antidepressiva under en period. Och sen har det varit, min väg in i politiken har liksom inte bara varit mysig. Min stora drivkraften är, och hur jag upptäckte politik, är via min mormors dåliga erfarenhet av hemtjänsten där hon bodde, i den kommunen hon bodde i.
Var bodde hon?
I Hjo kommun i Västergötland. och mötte hemtjänst som hade jättegoda intentioner, men som pratade med henne som om hon vore ett barn och stövlade in i hennes hem och pekade på allt som de inte tyckte stämde. Och det var det som blev startskottet för att jag bestämde mig för att engagera mig politiskt och just i kommunpolitiken och just i äldreomsorg. Och att jag märkte att okej, det finns någonting som verkar vara ändå ålderism, att vi behandlar människor lite sämre bara för att de har blivit gamla helt enkelt.
Ja, jag har själv varit med om det. Jag följde med min mamma till optiken och det var ju ingen lek.
Nej.
Hur hon tilltalades. Mm. Alltså, men då hade min mamma rätt, för hon sa, undrar om inte Ebba har släktingar inte så långt från oss. Jag är från Skövde, så att det är väldigt
nära. Är det
nära.
Så det? Ja.
Så jag känner till Jo.
Ja, sist jag var i Skövde, det var ju bara förra veckan, så åkte vi faktiskt via Versås och så besökte jag min mormor Gunnhild och morfar Åkes grav vid Friden i kyrka innan vi tog oss in till Jo för lite jobb. Det är viktigt det där med rötter, och inte minst nu kan jag känna när det är mitt i valrörelsen och ja, man går lite tyngre arbetstimmarna än vad som kanske är riktigt sunt, att fundera på varför gör jag det här egentligen, vad är det som är den stora drivkraften, vad är det jag vill vara med och förändra. Och ja, det betyder mycket för mig den där lilla stunden vid deras gravplats, och återknyta till det.
Om vi går tillbaka till din tonårstid där, så sa du att du fick antidepressiva. Vad var det som hade hänt?
Det var egentligen en kombination av saker. Dels så tror jag att tonårstiden och när man letar efter sig själv och saker och ting förändras och man ska liksom plugga ur föräldrakontakten och hitta sin egen liksom direkta kontakt in i vuxenvärlden, den kan ju vara tuff för många. Och jag gick också på gymnasieskola, gick en internationell utbildningsprogram som hade väldigt högt ställda krav. Man skulle tenta av alla 3 åren sista terminen på gymnasiet. Jag fick mitt hjärta krossat för första gången. Det var en ganska brutal upplevelse.
På vilket sätt?
Ja, men jag blev dumpad helt enkelt. Och hade aldrig liksom varit nära de känslorna förut. Och hamnade väl i en plats där det var mycket tryck utifrån. Och så sitter man med ett sår som inte får tid att läka. Och då, min mamma var väldigt bra då och sa att, för jag var väldigt rädd för att ta emot hjälp. Men då sa hon det att, du får se de här tabletterna som ett, lite grann som ett plåster, som ett bandage, fast på själen istället och på hjärtat. Hade du gått runt med ett stort sår på benet, då hade vi ju lagt om det såklart. Och då hade du inte tyckt att det hade varit konstigt att ta emot den hjälpen. Men nu är det här ett öppet sår som aldrig får lov att läka, och då tog jag emot den medicinska hjälpen samtidigt som jag jobbade på anledningen till att jag kände så och mådde som jag mådde.
Ja, tog du tabletter i kombination då med terapi eller hur?
Ja, men framförallt också försöka sänka kraven i allting. Jag har inte särskilt bra gymnasiebetyg. Ibland när det står i tidningen om vad politikerna har fått på högskoleprov och gymnasie och sådär, så är det en del som bara, haha, kolla vad dåligt det har gått för henne. Och så tänker jag, det där är några av de där finaste siffrorna jag har. Därför att jag trodde inte att jag överhuvudtaget skulle kunna stå på det där studentflaket och få den där vita mössan. Och jag är väldigt glad över att jag överhuvudtaget klarade gymnasiet. Och försöker se det som en lärdom också i att hur man mår idag, hur livet är idag, säger ingenting om var man hamnar sen. Vi har ju så lätt då att tänka att så som saker och ting ser ut idag, oj, tänk om det kommer se ut så här för evigt och kommer aldrig att vända. Mm. Men det gör ju nästan alltid det.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, jag tänker på den tiden när man är tonåring och gymnasiet. Jag har en dotter som precis har börjat gymnasiet.
Mm.
Är du rädd att du ska känna det där igen?
Jag kan känna av att orken tar slut ibland, absolut. Och försöker vara väldigt noggrann med att lyssna på de varningssignalerna. Och framförallt, jag vet att jag kanske inte alltid lyckas med det, men att i sociala medier och sådär inte alltid bara förmedla att att det är så himla coolt att ha supermycket att göra, eller att det finns något egenvärde i att vara jättestressad eller jäktad och sådär, för det finns det inte. Jag tycker ofta vi odlar någon slags kultur av att man alltid måste må så bra, allting behöver vara så härligt hela tiden, och jag tror att det i sig gör att människor mår mycket sämre, därför att utrymmet för att inte ha det toppen hela tiden, det är väldigt begränsat. Det är väldigt litet, och då tror jag inte heller man, ja, det gör att många människor blir mycket, mycket mer ensamma i alla sina problem på något vis.
Mm. Din skilsmässa, hur var den?
Ja.
Apropå få hjärtan krossad.
Ja, nej, men jag tror att många kan väl känna igen sig i att...
Vi pratar om dig.
Jo, men jag har valt, apropå då, liksom att skydda sitt hjärta. Så har jag valt att dela med mig väldigt lite av min skilsmässa till liksom övriga omvärlden. För jag tycker om att vara personlig. Jag vill inte att det ska kännas som att så här, partiledarkavajen är någonting som jag tar på mig. Och så är en person i det offentliga och när jag möter människor, och en helt annan person privat. För en del funkar det funkar som ett skydd. För mig funkar inte det. Jag känner att jag blir schizofren. Jag måste kunna känna att det är... Man kanske drar på olika delar utav liksom sin personlighet och sitt spann, men jag måste kunna känna att jag är en och samma människa. Och just skilsmässan är en sån sak som jag har valt att inte dela med mig så mycket av, för att kunna känna att jo, men det finns något som verkligen är det där privata. Men också för att vi har ju två små barn, och jag bryr mig ändå om min exman, och det är ju speciellt att jag är så offentlig, och att men skydda dem ifrån att behöva möta det i offentligheten.
Mm. Birger 7.
Och Elise 5.
Du, hur löser du, jag antar att du har en väldigt bra relation då med din exman, för hur löser du det här med barnveckan när du är ute och far så mycket? Har ni ställt in det efter ditt schema där, eller hinner du med dem, eller?
Faktiskt, alltså fram tills för 2 veckor sedan så körde vi liksom ordinarie schema, och vi växlar ganska ofta för barnen är så små, och vi bor ju väldigt nära varandra också, just därför att livet ska gå ihop. Det är liksom en familj fast i 2 hem. Men nu de här veckorna så är det anpassat efter mitt valschema, och det är fantastiskt att trots att man har varit på en så trasig och sårig plats som bara 2 människor kan vara, som liksom har varit gifta och sen går skilda vägar och livet inte blev, livsdrömmen blev liksom krossad, att vi har kunnat hitta till den här platsen idag.
Ja, för att jag har ju vänner som har haft relationer i 18 år och de har små barn, men det är ändå ett krig. Alltså.
Mm.
Och jag bara känner så här, men snälla, ni måste, barnen då, hallå?
Mm. Och det är ju svårt ibland att häva sig över de där känslorna. Jag vill absolut inte få det framstå som att det har varit lätt. Vi har ju valt att fortsätta, och det här har, jag känner att jag kan berätta det här därför att det har Niklas Thor, som han heter, också varit med och berättat tillsammans med mig externt. Vi valde ju faktiskt att fortsätta gå till terapeut efter skilsmässan för att vara 2 om och prata om hur blir vi bättre som liksom föräldrateam, och vilka är vi nu i relation till varandra. Hitta ett sätt att definiera om, för annars så hamnar man tillbaka i de gamla relationsmönstren. Vi har behövt definiera och bestämma oss för att det gamla är liksom förgånget. Jag behöver se det i en ny kapacitet idag. Och då har jag inga krav. Du behöver inte möta mig på det sättet. Jag behöver inte vara upprörd över att du inte ser och bekräftar mig på det sättet som jag önskar. För du ska inte fylla den funktionen i mitt liv längre. Men framförallt så har det handlat om att jag har behövt växa som människa. Jag har behövt bestämma mig för att häva mig över vissa saker. Och jag har behövt bestämma mig för att välja kärleken till mina barn, och också kärleken till mina barns pappa som pappa, och värdera det tyngre än bitterhet eller att låta sorgen över det som inte blev ta över precis allting annat.
Men det är ju såklart svårt för barn att märka att någonting inte funkar mellan ens föräldrar. Det är lätt att ta på sig skulden själv, så jag antar att ni har haft en del samtal med dem att det inte är deras fel. Och så.
Absolut, sen var de ju så små när det här hände.
Ja, just det, men, då
så
kanske det, de inte riktigt har
nej, och det, men det är klart att det kommer frågor i olika stadier, i olika åldrar tror jag. Men just därför så tror jag att det är så viktigt att även de känner att det finns utrymme för känslor, och att de ser vad liksom mamma och pappa har för relation idag och att vi faktiskt ser till att den fungerar.
Är det uteslutet för dig att sitta i samma regering som Åkesson?
Ja, alltså...
Och i så fall, varför då?
Ja, men det är ju väldigt speciellt det här med att sitta i regering. Därför att alla beslut som alla ministrar som sitter i regeringen tar, man ska vara överens om det, konsensus som det heter. Ingen får tycka någonting annat egentligen. Och ska man kunna navigera i det där så tror jag att då... behöver man ha både liknande ingångar till politiken men också tror jag liknande syn på själva det politiska hantverket. Det kan ju låta lite flummigt men liksom hur själva beslutsfattandet går till. Och det har vi med Moderaterna, det vet jag. Det vet jag kan bli bra. Men där är vi inte med SD. Vare sig liksom riktigt med ingångarna till politiken eller med hantverk.
Alla säger ju det. Vad behöver Jimmy Åkesson göra med sitt parti då för att de ska bli regeringsdugliga?
Men det får tiden utvisa om de tar sig dit, om de gör den läxan. Och jag vet att en del tycker att det här låter lite förmätet för att de har ett ganska stort stöd i opinionen och bland väljarna. Jag har respekt för alla väljare, även de som röstar Vänsterpartiet, även om vi står väldigt långt ifrån varandra i många frågor. Så jag tycker man ska ha respekt för folkviljan, men det blir nödvändigtvis inte bäst i regeringsställning. Och jag vill visa på att ser man liknande problem och är ute efter en del samma lösningar, en del andra, så känner jag mig trygg med att jag vet hur jag ska liksom leda landet och få besluten att gå i den riktningen. Mm.
Du var ju den första partiledaren då som satte sig ner och pratade med SD.
Mm.
Vem var det som tog första steget? Du eller Jimmy?
Nej, men det var vi. Det var vi.
Hur gick det till?
Jag hörde av mig via en medarbetare tror jag och sen så utväxlade vi nummer efter det. Alltså jag, så här i efterhand är det ju så sjukt att vi hade en period då alltså av 7 övriga partiledare så var det ingen som hade suttit ner med Jimmy Åkesson och tagit en kaffe och bara hej, vad är du för en filur? Och bortanför liksom krigsrubriker i media, vad tänker du och tycker om livet och varför är det här så viktigt?
På en annan arbetsplats har det kallats för mobbing.
Exakt. Och,
eller mobbning heter det.
Ja, nej men och jag är så här, det finns ingen, man har inte rätt, det är ingen mänsklig rättighet att få lov att vara med i liksom någon samarbetskoalition i riksdagen. Det är ju det som skiljer riksdagen från liksom andra arbetsplatser. Men jag tycker att man kan hitta ett sätt att även när man då landar i så här, jag har djup avsky för din politik som en del andra partier tycker. Man ändå kan ha suttit ner och pratat någon gång. Och framförallt när man tycker lika, som båda två tycker A är bäst, så hade vi en situation där en del partier sa vi kommer inte ens rösta för A för vi vet att då går det igenom om SD röstar för. Det var ju väldigt märkligt. En riktig sandlådepolitik.
Du, jag såg någonstans någon humorserie som antydde att du och Jimmy var tillsammans.
Ja, sjukt.
Ja, men har du någonsin funnits någon kärlek där på det sättet?
Nej.
Men nu är du helt bara nej.
Ja, nej, nej, nej,
nej. Hur är det med kärleken då?
Ja, men det är också en sån där sak, apropå hur mycket jag har valt att säga om skilsmässan och inte, som känns fint att kunna få hålla för mig själv. Mm. Och en dag kanske jag har någonting som jag vill berätta, då kommer jag göra det.
Men hur långt ska det ha gått för att du gör det? Ja, måste du vara förlovad eller måste du vara gift?
Det kommer ni att märka.
Okej, okay. Bröllop på gång. Pling, pling,
ni märker plong. Om jag kommer superpreggo här, då kanske jag har någonting att berätta.
Men gud, är du gravid nu också?
Nej, absolut inte.
Du vet hur det är, slinter du på någonting, då dyker du upp sen, vet du.
Då poppar det upp som en push någonstans. Nej,
ja, en börsnotis.
Nej, det här känns så otroligt skönt att veta att här, vill jag dela med mig någonting en dag, då kommer jag göra det.
Mm. Jag tycker att jag svarar på om du har en kärlek i ditt liv.
Nej, jag bara säger absolut ingenting. Och det har faktiskt hållit i 3 år. Funkar jättebra, tycker jag.
Har ni varit ihop så länge? Det är bra gjort. 3 år, det är bra. Men nu kommer du till sån där gräns, 3 år brukar vara så här lite känsligt i relationer.
Jag har verkligen inte sagt någonting, Lotta. Nej, jag är en liten ponny här idag. Nej,
jag tittar bara på...
Jag säger
på...
ingenting.
Kära lilla ponny. Nej, jag ser i dina ögon att det är något där. Okej, okay, jag frågar inte mer då. Får du sitta där och sura? Nej, det gör du inte. Det är många som gillar dig. Du har över 200 000 följare på Instagram.
Mm.
Ser du dig själv som en influencer?
Alltså, jag är ju politiker, så jag är ju en påverkare. Och på det viset så en person som influerar, så att säga. Mm. Jag tror ju att Olof Palme hade ju allra högsta grad funnits på Instagram om han hade varit statsminister idag. Nu, oavsett vad man tycker om politik, så mördades han ju mycket tragiskt. Men han var ju en person som tog politiken dit folk var. Högt och lågt, brett och smalt. Och Almedalen är ju ett sånt resultat utav det, och göra politiken tillgänglig. Så jag älskar ju torgmöten. Jag älskar när man kan få möta människor direkt. Man märker om det blir verkligen att lägga örat mot marken. Mm. Är folk med? Vad är responsen? Vad tycker folk om förslagen? Löser det deras problem eller inte?
Mm.
Och samma sak tycker jag ändå att det är på Instagram. Jag har ju fått människor som har hört av sig på Instagram och berättat om saker ifrån sitt liv, har ju sen blivit grund för politikutveckling och förslag som vi har presenterat.
Jaha, ja.
Mm.
Som vad till exempel?
Ja, men inte minst inom förlossningsvården och alla berättelser för några år sedan om bristande rehabilitering efter förlossningar. Och flera av våra förslag hade inte funnits där om det inte hade varit för att människor hört av sig och orkat berätta om hur de har hamnat i kläm i vården. Och det är direkt resultat av närvaron på Instagram.
En av dina nära vänner är ju Margot Götz då.
Mm.
Uttalar hennes efternamn rätt nu?
Margot Ditz.
En av dina,
Puck Ditz.
En av dina bästa vänner är då Margot Ditz. Hon är ju influencer. Vilka råd ger hon dig?
Men det är ju det, jag har ju, ibland så har jag fått kommentarer så här, men umgås du bara med kända vänner? Nej, poängen är ju att de flesta utav mina vänner är inte i offentligheten överhuvudtaget. Och jag vill heller inte att de, jag vill att de ska kunna få lov att vara mina vänner och inte behöva liksom stå till svars för mig. Margot och några andra är däremot i offentligheten. Men där blir det ju också lite speciellt, de har ju sina jobb, men när vi umgås så är det ju verkligen... Ja, men då är det privat, liksom. då är vi vänner. Men det är klart att när Maggan och jag först träffades, då var det ju för att jag var nyfiken på och sa att det är ett demokratiproblem att politiken inte finns där nu den unga generationens väljare är. Det blir ett demokratiunderskott. Och det var så vi började prata väldigt professionellt. Hon är ju liksom en lättsam, airy, breezy person så här i offentligheten. Hon är ju sjukt smart och vet precis vad hon gör.
2019 vigde du henne och Jakob Lieberman. Nu är de skilda.
Mm.
Men hur var det med Vik som var den verkligen giltig?
Nej, men det är ju också så sjukt. Det pressades ju ut som något slags scoop sådär. Så här. Fast hon hade inte rätt att viga. Nej, det var det som var hela poängen. De ville gifta sig borgerligt. Ha en borgerlig vigsel. Men ville ha en ceremoni som både värnade liksom klassiska traditioner i hur folk vanligtvis gifter sig i Sverige, med judiska traditioner, med bara hur de är som personer. Och då blev det min uppgift att försöka foga ihop det. Och det är fortfarande så här, i efterhand en härlig ceremoni, även om det inte höll.
Ja, men har du skaffat det där vigselbeviset nu då, så du kan viga folk? Om någon annan har hört av sig?
Ja, det är faktiskt flera som har hört av sig. Jag har hittills sagt nej faktiskt. Det finns väl ett par som... om de två härliga kvinnorna bestämmer sig för att göra slag i saken som jag skulle kunna tänka mig och hjälpa till med i sådana fall. Men annars är det ingenting som jag gör vanligtvis.
Du, hur jobbig var egentligen historien om husaffären och 81-årige Esbjörn?
Ja, men den var jättejobbig, absolut.
Mm.
Och den var ju framförallt otroligt tung, därför att vi har ju flyttat runt, jag och mina småbarn, och så skulle vi äntligen få lov att landa in i ett tryggt boende. Det är lite speciell säkerhetssituation runt mig också, på grund av det jobb jag har. Och återigen då, så blev någonting som var väldigt privat, blev en en riksaffär. Och framförallt så fick jag ju mina intentioner och drivkrafter till allt jag gör om dagarna. Det här med att bekämpa ålderism och att man ska få lov att bli sedd och hörd för den man är och inte någonting annat. Det fick jag ifrågasatt och det satte sig väldigt, väldigt djupt. Men också, alltså under den här mandatperioden har jag ju också varit i rätten med den man som bombhotade min familj och mina barn. Och då blir ju de här trygghetsfrågorna om var man bor någonstans blir ännu en gång extra, extra viktigt. Och så plötsligt så hade jag flera väldigt stora medier som tyckte att det var lämpligt att köra drönare långsamt över exakt min tomtgräns där jag... Och de allra flesta trodde ju att liksom, jo, men det är klart att hon kommer att få det här huset. Liksom. Det kommer att vara henne. Så man visste att där kommer jag att sova med mina två små barn. Och det, jag förstår inte hur man kan ta så lätt på de säkerhetsfrågorna. Och det blir ju också att pressa en människa till liksom kanten för vad är man beredd att utsätta sig själv för säkerhetsrisk och ändå vara kvar. Så landade det hos mig.
Ja, jag har förstått det, att Annie Lööf eller Magdalena Andersson inte är de enda som får hot.
Nej, tyvärr.
Och du nämner till och med att du har varit i rätten liksom under mandatperioden.
Ja, och det...
Hur rädd var du då när du fick de hoten?
Det var inte första gången. Men det är väldigt omskakande. Jag tror att det är många av oss som också skakades om när Ing-Marie Wieselgren brutalt mördades i Almedalen i somras. Det finns en anledning till att säkerhetspådraget är som det är. Det gjorde mig otroligt illa berörd att höra att Annie Lööf nu är målsägande i det fallet också med den mannen som kommer att åtalas. Vi är en utrikesminister och en statsminister som har mördats i Sverige. De här frågorna kan man inte ta lätt på. Och att stå upp för den grundläggande tryggheten för alla våra folkvalda är en viktig demokrati. Är verkligen en viktig demokratifråga. Oavsett vad man liksom tycker om Magdalena Anderssons politik eller inte. Så det skakar om mig för att det är en människa bakom. Och det finns en familj, där finns små barn.
Men den personen som hotade dig där är i fängelse nu, eller?
Ja, det blev en fällande dom. Det blev det, ja.
Jag pratade en del med Annie Lööf när hon var här om just det där. Och eftersom jag har ju också utsatts för hot för många år sedan. Och när man har ett barn, så det tar så mycket hårdare. För man blir så här, jaha, då går han väl på barnen då för att straffa mig. Liksom. Mm. Man är jätterädd för det, eller jag var i alla fall. Jag vet inte hur du känner.
Jo, men absolut. Och så är det också, det jag tycker är... Det svåra i det här, jag pratar väldigt sällan om säkerhetsfrågor också av den anledningen att det kan vara triggande. Samtidigt så känner jag att ibland är det också anledningen till att människor inte förstår att när det passerar en viss gräns, då är det inte längre, det är inte underhållning, det är inte allmän gods, det är inte någonstans entertainment, det är blodigt allvar och då måste vi hitta ett sätt att liksom klara av och backa undan. Och det har ju drabbat många människor och det gäller ju inte bara liksom människor i offentligheten. Det här är ju någonting allmängiltigt för alla oss människor. Att alla medborgare ska kunna känna sig trygg i vårt land och var man bor någonstans. Och alla som har snuddat vid den typen av otrygghetskänslor tror jag ändå kan förstå hur fruktansvärt det kan vara.
Mm. Men hur pratade du med dina barn då? Eller lät du dem inte behöva för dem?
Nej, jag höll det undan för honom.
Ja.
Ja. Och det är ju det svåra nu när de blir större.
För att de kan läsa.
Ja, och nu kan de läsa... Om några år så kommer de liksom själva ha tillgång till att kunna googla saker. Det är ju först nu som de vet vad jag gör. I höstas var första gången som min son fick höra att någon annan visste vem jag var när han började förskoleklass.
Hur gick det till? Vad hände?
Ja, men det var en äldre pojke i årskurs 2 som informerade honom om att hans mamma var, citat, megakänd.
Megakänd?
Megakänd. Och då sa jag det, att ja, men jag är inte lika känd som Theos. Det är liksom en annan typ av känd som jag är. Och då så sa jag det, att ja, men mest är jag ju din mamma. Ja, såklart, det vet jag ju. Och så var det inte så mycket mer med det då, men i vintras så förstod de väl lite mer vad jag gör. Så nu har jag försökt förklara det och berätta för dem.
Mm. Hunden då? Vem tar hand om hunden när du ute och turnerar? Bella?
Bella, det är svårt det här med liksom delad vårdnad om hund alltså. Men jag har ändå haft det en del och jag har haft hunden mest ihop med ett annat par, två tjejkompisar till mig. Men nu så kommer de nog att få ha hunden mest framöver faktiskt. Mm. Får vi se, så får vi låna hem henne inemellanåt. Men det är, hon har ett extra hem som är väldigt tryggt där hon får lov att vara.
Du var ju med i Livets Ord. Hur var det där?
Ja, alltså jag var ju, som jag ser det så gick ju jag gick på grundskolan från årskurs 1 till årskurs 9. Mm. Det var ju mina föräldrar som valde skola åt mig och de var medlemmar där då. Men när jag fick lov att välja själv så valde jag ju någonting annat. Jag valde gymnasieskola in i stan, internationell utbildning, jag valde att inte gå med själv. I församlingen, jag var liksom inte, jag gick ju i församlingen som barn, som man gör när man följer med sina föräldrar i allra högsta grad, absolut. Men jag var ju själv inte, när jag själv valde församlingstillhörighet så blev jag till slut medlem i Svenska kyrkan.
Hur ser du på Livets Ord nu då, med viss distans? Ser du det som en sekt?
Nej, men alltså för mig är Livets Ord en, det var en grundskola för mig, så att jag, precis som en del har stora plus och stora minus med sin skolgång, så har jag det också. Det jag tycker har varit så tungt, det är ju att fortfarande idag, jag är liksom snart 36, tvåbarnsmorsa, partiledare. Så även nu då, liksom över 20 år senare, så blir jag introducerad i olika sammanhang som så här, har varit med i Livets Ord. Och som att man ska förstå någonting utifrån det. Som att man ska förstå att jag står för en viss uppsättning värderingar eller tyckanden politiskt utifrån det. Jag var så sjubast. Jag måste säga att jag tycker att det har varit direkt kränkande när jag i stora politiska utfrågningar har blivit introducerad med det. Vuxit upp på eller varit medlem i. Jag var 7, jag var ett barn.
Du var ett barn.
Ja, och jag tycker verkligen att det har varit djupt kränkande och tycker, reagerade så sent som bara för någon vecka sedan på att jag fick den introduktionen. Mm. Jag tycker att det är förbannat dåligt. Därför att i alla andra sammanhang så är det en styrka att man har varit med någonstans, men sen valde man att definiera sig själv. Mm. Här ska jag fortfarande bli påkletad någonting. En förförståelse om vad jag står för som inte stämmer. Och samtidigt som man också då söker ett stort avståndstagande. Jag var barn. Jag trivdes på skolan. Jag lärde mig mycket. Och jag fick fina vänner. Mm. En del var bra, en del var inte bra. Men det var liksom en skola. Jag följde svensk skolläroplan. Liksom.
Ber du aftonbön med barnen?
Om man liksom byter då till min tro. För jag har en tro, absolut. Ja, ibland gör vi det, men framförallt, jag kan absolut hitta liksom styrka och kraft och tröst i bön.
Mm. Jag tänker vi ska ta några snabba ja och nej frågor.
Yes.
Ska vi tillåta fri abort i Sverige?
Ja, absolut.
Ska vi höja skatterna?
Vi ska försöka hålla dem på den nivån som är om möjligt.
Har du en för hög månadslön idag?
Nej.
Är Putin en krigsförbrytare?
Ja.
Sorterar du soporna?
Ja.
Ska vi kunna köpa vin på ICA?
Nej, men gärna på gårdar.
Vet du vad ett halvt kilo smör kostar?
Nej, det gör jag inte, för jag hänger inte med i priserna. Jag vet att det har gått upp. Kycklingen har gått upp 25%, kaffet 40%.
Och falukorven?
Det beror på vilken matbutik man handlar på, men på flera ställen kostar den uppåt 45 kronor.
Bör vi tillåta snus i hela EU?
Jag är för det, men det viktigaste kampen är att slåss för det svenska snuset.
Blir Donald Trump president igen?
Nej.
Är lantisar smartare än stockholmare?
Ja, i vissa avseenden. Man vet något som stockholmarna inte vet.
Ska kulturen bekostas av privata medel?
Till del, absolut.
Bör antalet riksdagsledamöter bli färre?
Det kan vi diskutera. Regionpolitikerna ska bort i alla fall. Det är 5000 stycken. Jag börjar med att sparka dem.
Har du prövat droger?
Nej.
Aldrig?
Nej, inte ens varit nära.
Sitter du kvar som partiledare även under nästa mandatperiod?
Ja, det gör jag. Det bestämmer ju mina medlemmar. Men jag har många, många år till i mig om de vill.
Du, nu återstår bara några dagar här. Har du redan bestämt dig vad du ska ha på dig på debatten?
Vad jag ska rösta på tror jag att du skulle fråga.
Ja, det kan jag fråga. Vad ska du rösta på?
Jag har faktiskt röstat redan. Det känns lite tråkigt. Jag undrar om jag ska rösta igen på valdagen. För det är liksom lite högtidsdag. Sådär. Det är det. Men nej, jag har inte bestämt mig vad jag ska på mig än. Det får vi se, det kommer jag nog bestämma på söndag. Jag ska faktiskt fråga vad vi ska äta på söndag kväll. Det tänker jag ska ha som målbild här de sista dagarna. Att vi ska få lov att äta någonting riktigt gott på söndag kväll.
Känns det skönt att ni snart är i mål?
Ja, men jag känner mig inte riktigt färdig. Alltså det är så jämnt. Det kan skilja bara några tusen röster vem som får lov att bilda regering, vem som blir statsminister. Så att jag är inte färdig än. Det är ju först nu en del väljare också börjar inse att ja, okej, det är val överhuvudtaget och som lyfter näsan ifrån vardagsbestyren. Så att vi kör på ett tag till.
Du gör det? Tack så mycket för att du kom hit, Ebba Busch, Kristdemokraterna.
Tack så mycket.
Podplay, en del av